Det är Lucia morgon i Sverige och vi på Ringvägen säger god morgon NHL denna morgon då vi ska rikta fokus mot ett helt gäng stjärngossar. Både där borta i NHL men också här i studion. Erik Långqvist som så många för med oss.
Ja, glad Lucia till alla kära hockeyälskare och stort grattis i efterskott till dig. Välkommen in i andra perioden, fyller 40 år 7 december.
Niklas Danielsson skulle säga att du var med oss också. För de som inte känner igen det här vackra anletet, men det gör de flesta.
Tack så mycket, 40 år, tack.
Hur känns det att komma in i andra perioden?
Nej, men det känns bra tycker jag. Liksom så. Jag har varit 30 länge nu.
Mm. Nog länge. Hur mycket morgonmänniska är du?
Nej, men inte jättemycket faktiskt.
Nej, då är vi väldigt tacksamma att du tog dig hit ändå och kämpar upp.
Absolut. Ja, men Erik, jag träffade Erik där tidigt i morse. Så att det...
Vi spatserar här krispigt Ringvägen, så vi är pigga och vakna. Och...
Det var ert lilla Lucia-tåg på väg hit.
Ja, exakt.
Ja. Fantastiskt. Hörrni, vi tar och går rakt på de här stjärngossarna vi pratar om. Och ingen är väl kanske en större stjärna när det kommer till svensk hockey just nu än William Nylander. Den bästa svenska målskytten så här långt den här säsongen med 18 fullträffar. Den 18 kom i natt och det var väldigt elegant han gjorde det, Erik.
Ja, han svävar genom mittzonen, en av de bästa i världen på att ta in pucken med kontroll och knackar in den på volley till slut. Och Toronto vann igen. Enda lilla orosmålet var att Anthony Stollarts, nya målvakter från Florida som har varit så bra för Maple Leafs, tyvärr utgick skadad. Så det är oron, men Nylander, det är alltid ett ljus i decembermörkret.
Niklas, när du ser William spela, vad står ut med honom för dig?
Ja, men tekniskt är han ju fantastisk. Bra spelsinne, han är ganska komplett så där. Det är väl någonting som brister i defensiven, men han täcker upp det rätt bra med sin offensiv. Fantastiskt mål han gör här i natt också.
Skottet, och du hade ju själv ett superbra skott. Vad säger du om hans skott?
Ja, men jag hade inte så bra hallenskott. Däremot, Nylander har ju ett otroligt fint tillslag i sitt hallenskott också. Mm. Snabb quick release, så att därför han gör mycket mål också. Mm.
En kille som gjorde 2 mål i natt är Rickard Rakell, och det var inte bara mål han gjorde, han hade också 2 assist. Säsongens andra 4-poängskväll för en svensk. Jesper Bratt har ju faktiskt en sån sedan tidigare också för Rakell när hans Penguins körde över Montreal.
Det var tidig julafton för toppkedjan. Rakell, som du säger, 4 poäng. Rust gjorde också 4, Crosby 2, så 10 poäng för Crosby, Rust, Rakell. Och Pittsburgh behöver ju verkligen det, men senaste veckan så har det börjat lyfta för pingvinerna igen.
9-2 blev den här matchen. Det är alltid speciellt för Penguins i och med att Chris Letang, han är från Montreal, och Sidney Crosby hade ju Canadiens som sitt favoritlag när han växte upp. Och hur mycket tror du sådär spelar in, Niklas, när man möter lag som man har en barndomsrelation till?
Ja, men det blir ju säkert en extra krydda att spela sådana matcher. Sen har väl Pittsburgh haft en liten tyngre period, men samtidigt det går fort. Sådana här vinster kan ge liksom mer smak och vända säsonger. Så.
Jag hade ju Färjestad som favoritlag med Håkan Loob och Hanno Lassila och sådär när jag var liten. Vad hade du för drömlag när du var liten?
Ja, jag har varit Leksand var liksom familjens lag sådär, så att det varit mycket. Morfar var djurgårdare, så att han fick väl liksom över med lite mer där att till Djurgårdshållet och sådär. Så att man hade inte, men Djurgården Leksand var liksom...
Du fick aldrig spela med Leksand?
Nej,
men Leksand många gånger emot.
Ja, vad sa du när du hamnade i Brynäs då? Värsta rival?
Ja. Nej, men det var väl... Ja, alltså att man kommer få spela SHL eller Lysén är ju stort liksom sådär, så att det är...
De kunde tänka sig att byta favoritlag då.
Ja, absolut.
Rakell var ju inte värst vad det gäller poängen, att han hade 4 poäng, men Nikita Kucherov hade säsongens första 6-poängs afton när hans Tampa slog Calgary med 8-3. Han är 2 i totala poängligan efter Nathan MacKinnon. De 2 verkar slåss om det år igen.
Ja, de gör det, och det här spelgeniet Nikita Kucherov, det var andra 6-poängsmatchen i karriären. Tittar vi på Tampa Bay så har Crossman på 90-talet och sen då Braden Point och så nu 2 gånger Kucherov, och ja, det är ju snacka om en artist på isen, Niklas.
Ja, nej, men säsong ut, säsong in så visar han att han är en världsspelare. Det är roligt att titta på såna här världsartister.
Men Kucherov har ju lite, alltså om man ska sätta honom i ett svenskt hockeyperspektiv, så är det lite det här Linus Klasen, Omark, Linkan Bremberg.
Sagt han i tempo,
han spelar i sitt eget tempo. Det känns som att det inte finns så många kvar längre. Och hur upplever du den?
Nej, men det är ju just det där med att spela i liksom sitt eget tempo. Det är ju det som är svårt, och det är bara de skickliga som klarar av det. Alltså det vill säga, de har mycket tid med pucken tycker man. De åker rätt ytor, de är spelbara länge. Långa stunder för sina medspelare, de är duktiga att flytta pucken till rätt ställen, täcka, skydda. De är liksom, de har någonting, den här extra kryddan som gör att de är så framgångsrika.
Vem är den bästa du har spelat med när det gäller till att spela i sitt eget tempo och diktera det?
Jag skulle nog säga Linus Glas och Niklas Bäckström där, outstanding, i alla fall vad jag spelar med. Otroligt. Man tycker att de åker knappt skridsko, men de liksom styr rytmen i matcherna när de är inne, och det är imponerande.
Men det är också en inspiration för unga tjejer och killar att inte alltid det måste vara toppfart och åka så fort som möjligt. Jag känner ändå att hockeyn går lite mot att behovet av att ha de här som dikterar sitt eget tempo. Vad säger du?
Ja, för de kan ju också bli skillnaden i matcherna. Det vill säga att du behöver ha stunder i matcher där du kanske behöver skifta tempo eller gå ner i tempo eller höja tempo. Kan du då ha sådana som Klasen eller Kutcherov eller Bäckström eller vem det nu är som hanterar de här situationerna, så kommer det kommer generera ett lugn i laget och du kommer generera förmodligen ganska mycket mer puckinnehav.
När du var i Rappersfield spelade du med Micke Johansson, en gammal Färjestad-kompis till mig. Han var ju också bra på variera tempo. Hur var det att spela med en sån kille?
Ja, men det var ju en fantastisk tid att spela med Micke. Han hade ju inget skott. Så att och jag hade inte så mycket det här att hålla tempo. Liksom, jag var mer ganska enformig i mitt tempo. Men däremot Micke var ju fantastisk att liksom, bära puckar genom mittzon och hitta precisa passningar. Så att det var en av mina roliga...
Dra på sig folk och du kunde bara hitta ytan och vara redo.
Ja,
det känns som du hittar de killarna. Jag kommer ihåg det framförallt från Modo när jag började vara KSL och jobba med det här. När du spelar väldigt mycket Mikael Sundström, så är en annan sån som spelar sitt eget tempo.
Där har du ju också ytterligare... Förlåt Niklas, jag glömde faktiskt säga dig. Otroligt skicklig. Han kunde knappt åka skridskor, Niklas. Om vi ska vara ärliga. Men, hade ju... men absolut, vilken spelare spelar eget tempo. Han liksom... Han dikterar villkoren.
Ja. Och världens längsta klubba.
Ja, det har
från
han också.
Från den där stappliga skären.
Verkligen. Men en sak som stack ut också. Jag spelade med Per-Oge Skröder och Niklas då. Mm. Jag tror jag aldrig spelade så lite i egen zon som jag gjorde liksom, uppe i Modo. Han löste situationerna. Och sen
de vann pucken nere och sen
gick det åt andra hållet. Håll undan bara så löste jag det. Så spara energin. Så att det var men fruktansvärt duktig.
En annan fruktansvärt duktig spelare är Mika Zibanejad, som härom natten blev den blott åttonde svensken i NHL-historien att göra 300 mål. Så här såg det ut, hjälpte sitt Rangers till en välbehövlig 3-2-seger mot Buffalo.
Ja, det här var ju en sån här måste-match för bägge lagen. Rangers hade bara vunnit 2 av de 10 senaste, men Mika blev tunga på vågen tillsammans med backen Adam Fox, som gjorde 3 poäng i matchen. Också sitt första mål för säsongen där, Adam Fox. Ja, Buffalo och Kevin Adams, general managern där, han sitter på heta stolen nu. De är på väg till 14:e raka missade slutspelet Buffalo. Medan Rangers är på väg åt andra hållet. Och viktigt för Mika, som har fått en mycket kritik där på Manhattan.
Så är det. Han blir alltså 8:e svensk och gör 300 mål i NHL. De andra kan räkna upp här. Mats Sundin tog sig över 500. Daniel Alfredsson tog sig över 400. Sen har vi Marcus Näslund, Daniel Sedin, Thomas Sandström, Henrik Zetterberg. Uffe Dahlén tog sig precis över 301 mål. Niklas, du som själv har gjort mycket mål i karriären. Vem kollade du på när du växte upp? Vem var liksom målskytten? Fanns det någon du försökte efterlikna?
Oj. Hur gamla tittare har vi? Ja, åldersmässigt.
Ja, men jag, vi har alla
åldrar. Ja, det är bra. Nej, men Mario Lemieux, jag tyckte jag var otrolig. Jag hade såna gamla highlights som jag fick av mamma och pappa. Liksom, sådana VHS som man satt in. Mm. Så det var mycket Mario Lemieux, Sergej Fedorov, Steve Yzerman, alltså de här typerna av spelare. Brett Hull, otroligt skott. Kolla mycket på sådana detaljer. Jag har alltid varit intresserad av detaljer. Så kolla mycket på den typen av spelare.
Vilka detaljer är det någon specifikt du kommer ihåg som du försökte efterlikna från de här killarna?
Ja, men just Mario Lemieux i hans liksom sätt att flytta pucken i dragningar och liksom glädjen i spelet han hade. Det såg alltid ut att vara roligt. Mm. När man är så där bra så blir det roligt. Brett Hull också, hur han liksom tog sig an skottet som han var hans... Liksom, USP kan man säga, sköt på allt.
Fiskekroken också, nästan lämnade zonen ibland och kom tillbaka och var redo.
Ja, precis. Alltid redo för skott, sköt på alla puckar, spelade ingen roll, nu kom liksom perfekt, det bara spall. Så
att, ja, det gjorde ju du förresten. Filip Forsbergsson har gästat med Niklas Ide för några år sedan, att han tränar mycket på att skjuta när pucken inte kommer perfekt. Gjorde du det också?
Ja, alltså det är inte jätteofta på matcher du får pucken perfekt om du inte spelar med Micke Johansson eller Niklas Sundström. Men alltså det, att lära sig att liksom skjuta på puckar som kommer lite fel, lite snett. Och får du träff på de puckarna så blir det också ganska obehagligt för målvakterna. För det kommer ofta en konstig puckbana som kan liksom göra att det blir... Jag har gjort några sådana mål fast som man säger, oj vilken häxpipa. Den går liksom, jag fattar att...
Och det kan man ju träna både på skottrampen eller alltså själv, eller att polan står och matar puckar inte alltid när den kommer i sweet spoten.
Absolut.
Och en kille som faktiskt fick hjälpa till och hjälpa en gammal kompis att träna på just den här saken är Niklas Bäckström, som fick kliva på is här i veckan och slå lite passningar till Alexander Ovechkin. Och det här har de gjort förut, och kul bara att se Bäckis på is.
Helt underbart.
Ja, verkligen, verkligen.
Du bor ju i Gävle nu, Niklas. Springer du på din namn är någonting på somrarna?
Ja då, absolut. Det händer.
När du har sett Ovechkin spela och sånt där, du har ju mött honom också. Vad står ut med honom, skulle du säga, just när det kommer till målskyttet? Det är ju, jag menar, uppenbart för oss på det stora hela att han är bra på att göra mål. Men kan du se någon detalj som vi andra kanske inte uppfattar?
Nej, jag tror alla ser ju det skottet. Han är också, blir ju också rätt bra uppdukad av spelgenier, ja, som Nicke, eller du har haft Kuznetsov. Och
Strome är där nu och serverar också.
Mm. Ja, men han har ju haft liksom bra förutsättningar, men sen har han ju ett otroligt bra skott. Det är liksom 110 kilo bakom klubban, så att det är obehagliga skott.
Ja, det värmer ju hockeyhjärtat att se Bäckström på isen igen. Alltså, jag är lite nyfiken. Tror du att det finns någon chans att han kommer tillbaka och spelar igen?
Ja, jag har faktiskt ingen uppfattning, men jag hoppas det. Han är ju så pass skicklig, så det vore ju kul också. Jag tycker att han...
Man saknar ju honom på isen med hans genialitet.
Ja, och det spelar ingen roll att det går lite långsammare, som jag sa. Spelar i eget tempo, han dikterar villkoren. Så han kan nog lira några år till, om man vill.
Hoppas vi verkligen. En kille som vi följer med stor spänning nu är Anders Sörensen, den första svenska huvudtränaren. Hans Chicago mötte Islanders i natt. Och där var en annan svensk som blev huvudfigur. Simon Holmström, 1 mål, 2 assist. Karriärens första 3-poängsmatch för Simon Holmström.
Ja, Simon Holmström har ju tillsammans med Engvall och Sissikas i en kedja för New York Islanders varit väldigt bra. Och det är så kul, den här Tranås-tornet. Han är ju väldigt stark skridskåkare, har ju fina händer och ett bra handledsskott också, på tal om skottet. Och han gör sin bästa säsong hittills i NHL. Han drog ju över, han var ju från Tranås till HV71, och sen drog han ju tidigt och spelade i AHL och har haft tålamod att gnugga på där. Och nu har han en väldigt viktig pjäs här för New York Islanders.
8 mål den här säsongen, är faktiskt 8:e bäst delat i svenska målligan tillsammans med Elias Pettersson, och det är ett ganska skapligt sällskap att vara i när det gäller målskytte.
Ja, det får man säga.
Så är det. Och Simon är ju den typen av spelare, man tänker ju, nu pratar vi Fornation och sånt här, det slår ut för mig. Simon Holmström, rollspelare, Rickard Rakell som är 3:a i svenska målligan totalt den här säsongen, tar sig inte in i ett Fornations-lag. Det är en väldigt bredd vi har på svensk hockey.
Ja, verkligen. Ursäkta, du får säga så här, men just det här, alltså med Simon Holmström som också är duktig på att spela boxplay, och han hade ju verkligen kunnat ta en roll i en fjärde kedja i Sam Hallands Four Nations-lag. Och nu, vi ska inte gå in på det för det står inte i körschema, men det är tyvärr en del skador nu på spelare. Till exempel Rasmus Dahlin, han är ju back visserligen, men vi har ju den här frågetecknen runt Viktor Arvidsson. Kommer hans kropp hålla ihop med flera, några, det är lite frågetecken, så... Det kan inte ha varit lätt för Hallam och gänget att ta ut de här sista rollpjäserna. Men förhoppningsvis alla friska och fräscha i februari.
Min favoritgren är Erik säger, vi ska inte gå in på det här. Det är bra, Erik. Du har fria händer. Niklas, du ska få prata lite om det här med laguttagningar, för det är det du jobbar med nu. Men först ska vi ta och lyssna lite på Anders Sörensen, som alltså är den första svenska huvudtränaren i NHL-historien. They're set at center ice. Line with a bit of room, Vlasic shoots, scores on the power play. Det är väl egentligen rätt otroligt om man tänker på den resan man har gjort, men framförallt med så mycket bra tränare vi har haft genom åren i Sverige och utomlands, så det är klart att det blir en lite så här, oj, det här händer verkligen. Så att det är väl lite ödmjuk, man blir ju väldigt ödmjuk framförallt när det händer såna här grejer. Så att, men resan som jag lyckats göra har ju varit väldigt rolig.
Jag tänkte på det när vi pratade om Sverige. Jag antar att din fru var den första du ringde när du fick frågan om det här. Men vilket var det första samtalet du ringde till Sverige?
Ja, det var faktiskt min mamma och pappa hemma i Rönninge där utanför Stockholm. Så pratade med dem. De var kanske mer chockade än vad jag varit.
Ja, vad sa de? Alltså, det måste ju vara en surrealistisk nyhet för dem.
Ja, jo, det var det, absolut. Det var, man fattade knappt själv liksom att det här började hända. Men det är klart, med tidsskillnader och allt det här. Men de var ju jättelyckliga och glada såklart. Sen var ju frågan, hur länge är det här? Och vad händer nu? Och du vet, precis som mamma och pappa ska göra. Och framförallt det. Liksom när jag började så började jag på spelutvecklingssidan och så var jag assisterande coach och så var jag head coach. Så det var liksom, jag försökte bara göra ett bra jobb där vi var. Jag gillar att jobba, jag vet att det var viktigt att jobba med spelarna och få ut det mesta av spelarna och utveckla spelarna framför allt. Och kanske där mina styrkor har varit i många år. Så att jag var väl rätt hyfsat nöjd där jag var hela tiden och trivdes det med det jag gjorde. Och sen var det hela tiden att man på något sätt så kom man upp i ranking, men det var ju också mycket tillfälligheter som hände. Att man hade lite tur, var på rätt ställe vid rätt tillfälle och sen tyckte de att jag gjorde ett bra jobb på det stället så flyttade de upp mig. Så på den resan är vi.
Jätteintressant att höra om influenserna du har haft i Blackhawks organisation och Scottie Bowman som mentor där. Det är rätt lyxigt. Men jag är nyfiken på vilka svenska ledare som har liksom varit influenser för dig. Både mentorer när du var ung, men även bollplank de här åren. Jag har hört att du fortfarande har kontakt med många här i Europa också, som ledare
Ja,
liksom.
men det är klart man har mycket, mycket folk man pratar med där fortfarande. Men den som framförallt tog in mig i organisationen var ju Mats Hallin som jobbade in med organisationen härifrån. Så han pratade mycket med. Han hade ju även som coach i Södertälje. Så att han är en kille jag pratar mycket med. Och sen har ju Micke Nylander en väldigt nära vän som jag pratar mycket hockey med dagligen. Så att det är roligt att prata med han. Och sen ja, sådana som Per Nygård, en annan kille jag pratar med. Bra hockeymänniska som har jobbat jättelänge inom olika delar, SHL, Allsvenskan. Så det är väl de jag pratar mest med. Sen har man ju, man kan nämna många, men det är väl de jag har mest kontakt med. Men det är faktiskt en rolig historia med Skadi. Han textade mig igår faktiskt och sa grattis, nu har du bara 12, vad sa han, 1243 vinster kvar, sa han.
Och några Stanley Cup också.
Ja, exakt, det är 11 bara, det är bara en, så han är
Ja.
rolig.
Hockeyvärlden är ju rätt liten numera, men finns det något i din ledarstil som är typiskt svensk? Går du att prata om det fortfarande, tycker du?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, man kanske är lite mer, vi är väl rätt öppna som människa. Man vill prata och ha relationer och prata lite mer en mot spelaren kanske. Det är kanske en av de större grejerna. Men där tycker jag även här borta nu börjar komma mer och mer med de tränarna jag har lärt känna här. Att de har mycket relationer med spelarna. Det är väl en grej man glömmer ibland. De här spelarna är ju människor. Även om de tjänar mycket och världsstjärnor så är de ju ändå människor. De behöver ju liksom, man vill ha en relation med dem. Så. Det är väl kanske en av de grejerna man märker mest tycker jag.
Du har ju lite erfarenhet att jobba med stortalanger med pasta och nyllet och sådär i
Ja.
SSK. Men det blir ju en speciell sak med Bedard. Det handlar inte bara om att coacha en spelare. Det är ju allt som kommer med att vara en tilltänkt franchise player och pressen på honom. Hur tänker du kring att jobba med honom här?
Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Först och främst så tycker jag ruggigt imponerad av han som person. Han är väldigt ödmjuk men också väldigt fokuserad som person. Han vet vad han vill och haft lite möten med honom, bara liksom pratat personligt med honom och försöker liksom få honom att höra vad han tycker och tänker om olika situationer och saker. Det vill framförallt skapa en relation med honom först. Och sen har ju han kvaliteter som han ser saker på isen som inte vi ser, som inte jag ser heller. Så att man måste ju liksom låta honom göra sina grejer. Men samtidigt så måste han falla inom ramarna det vi gör med laget också. Och där tycker jag att han är väldigt, på kort tid tycker jag att han har försökt, verkar som han försöker liksom köpa in det vi säger hela tiden. Så att, väldigt imponerad av honom. Det ska bli kul att se hans resa här, absolut.
Niklas, vad var din reaktion när du såg att Anders Öresen fick det här jobbet?
Äntligen svensk.
Ja.
Så jag får ta liksom, gå med fanan.
Ja.
Det var kul.
Är du förvånad att det har tagit så här lång tid?
Ja, men det tycker jag nog. Vi har ändå haft en del bra, eller en del, men många bra svenska tränare. Sen där borta Uffe Samuelsson, Kjell Samuelsson, som har varit där faktiskt där borta väldigt länge.
Ja, du hade ju Uffe själv i Modo
Ja,
också.
jättebra tränare. Jag tror inte han hade gjort bort sig som huvudtränare ännu. Nu har han varit assisterande tränare och sådär, men det, ja, nu kanske han gör ett bra jobb här nu så kanske det öppnar vägen för andra.
Och ja, alltså, han har ju gått den långa vägen. Han har gjort jobbet i det tysta, lite som Patrik Alvin också som är general manager i Vancouver nu. Han gjorde ju jobba som scout i Pittsburgh länge och liksom arbeta sig upp. Och det har ju Sörensen också gjort. Det var ju development coach, alltså utvecklingscoach 2015 när de vann Chicago Blackhawks. Han har ju en Stanley Cup lite i det tysta där. Och jag grämer mig lite, för Andreas Johansson jobbar ju med honom i Södertälje för 10 år sedan. Och Andreas sa till mig att här har vi en riktigt bra coach, han. Det här kan bli den första svenska coachen i NHL, sa Andreas till mig då. Jag tänkte, och vi har ju pratat om det här många gånger både i NHL-studion och här i Viaplay Hockey Podcast, och vi har inte nämnt hans namn, och det grämmer lite att jag inte har gjort det, för han har ju varit en sån här smygare som har gjort ett superjobb i det tysta. Äntligen får han chansen, och nu handlar ju mycket om att få Connor Bedard att lyfta.
Ja, Erik, det var det jag ville fråga. Jag vill faktiskt gå in och kolla nu här. Första matchen Anders coachade, då tryckte han upp Bedard på 20-30 speltid. Sen han var nere här 18 minuter, 18 och en halv, och det snittade 19 och en halv under Luke Richardson. Nu kan det vara något byte här och där, så man kan inte utläsa för mycket. Men hur ser du på den här utmaningen för Anders? För det är ju förmodligen det viktigaste uppgiften här och nu.
Absolut, och Bedard poängmässigt så har han gjort många fler poäng nu sen Sörensen tog över en poäng i snitt per match med det här nya svenska ledarskapet. Och han pratade i intervju med dig om relationsskapande. Han är duktig på att skapa relationer och att förstå de här unga killarna, den här nya generationen som kommer, som har tränat så mycket skill. Och det ser man ju på Bedard. Han är ju en individualist i den ultimata lagsporten. Och att hantera honom på ett bra sätt. Han har ju till och med Bedard har haft extremt dåligt självförtroende. Han hade ju en 12 matcher svit utan poäng. Men att få honom att må bra, både som person utanför och sen också få honom att lyfta i spelet, det blir ju Sörensens stora uppgift. Jag tror han kommer klara det galant.
Hur mycket har du sett av Connor Bedard?
Ja, men jag är absolut, det är ofrånkomligt att följa när man sitter och kollar på highlights etc. Så, men det är en otroligt skicklig spelare, men jag tror att få sådana spelare underkastar sig liksom det här hårda jobbet, dagliga, täcka skott, alla de här laginsatserna eller prestationer man måste göra för laget. Kan man få Bedard och liksom gå i bräschen där, så kommer det också lyfta liksom. Och det är väl en uppgift som Sörensen har liksom också att jobba med. Det är kanske inte den första killen som slänger sig och täcker skott med huvudet, men kan man få honom att bli lite mer åt det hållet så...
I alla fall gå in med kroppen i skottlinjen.
Ja, precis.
Och sen är ju en sak också, det ska vi säga med Connor Bedard. Han behöver ju egentligen elittalang runt sig för att han ska verkligen få det här svinget upp. Och då behöver
men vänta nu, då avbryter jag här.
Ja.
För om jag tänker på till exempel den nivå vi jämför honom med nu, Sidney Crosby till exempel och så vidare, som han ska bli. Behöver den typen av spelarverk? Ska de behöva lite talang? Vad säger du Niklas? Liksom, hur mycket kan man förvänta sig av en superstjärna om vi tänker på Sverige-nivån, en Omark eller vad du vill, liksom, att de ska kunna leverera med, jag ska inte säga dåliga spelare, men okej spelare?
Ja, men det är klart att bra spelare gör ju andra spelare bättre, så är det ju. Men får han leka barn lika barn leka bäst, är det lite grann. Får han en bra lekkamrat eller två stycken kanske, så klart att det kommer hända mer i produktion och sådär. Men jag... Alltså, ja, vad ska han åka runt och spela med sargnuggare? Det blir inte något bra.
Nej, alltså han behöver ju spela med spelare. Du har ju nämnt några, Niklas Bäckström, du har nämnt flera. Taylor Hall var ju en sån för några år sedan, men tyvärr nu, Taylor Halls prime började gå ut för. Men hade han fått spela med Taylor Hall för när han vann Hart för några år sedan, när han kunde liksom slå sin spelare eller dra på sig folk och servera Bedard. För Bedard har ju ett skott som är absolut elit i NHL. Om han kan bli matad bra puckar när han är i rätt ytor, då kommer det ju smälla och då kommer ju han explodera och kanske vara upp över 50 mål till och med. Så lika barn leka bäst, är vi helt överens.
Och det här är intressant nu, för nu pratar vi om lagbyggeskonstruktion, och det här är ju ditt jobb nu, Niklas. Du är sportchef i Almtuna, ska vi säga, för de som inte har hängt med på det. Till att börja med, berätta varför du valde den här vägen när det inte blev någon fortsatt spelarkarriär.
Ska backa tillbaka. Jag spelar ju, kom tillbaka till Almtuna. Jag skulle egentligen lägga av, tänker jag, efter Djurgårdssessionen där. Gjorde ett halvår i Djurgården där. Hade en bra dialog med Tony Mårtensson som var sportchef då i Almtuna. Kände väl inte så jättesug. Jag var rätt så efter Djurgårds, vi torskade mot Modo i sjunde avgörande. Ganska liksom, det kändes som att det räckte där. Sen så pratade jag och Tony lite mer, diskuterade. Han skulle lämna för vidare uppdrag. Det visade sig vara Linköping då. Och kände väl liksom någonstans att, ja, skulle du kunna tänka dig att ta det här? Kanske eventuellt. Inte att han ställer den rakt ut att du kommer få jobbet, utan mer att, vad tror du och känner du? Och efter lite tid, jag tänker tid, så tyckte jag att det lät ganska intressant. Även fast jag har inte en aning hur, liksom, vad gör en sportchef då? Jag har ju mina aningar, men jag förstod inte omfattningen. Jag spelade i alla fall 10 matcher med Almtuna, gjorde illa knät. Sen kom liksom frågan mer skarpt då till mig. Och då kände jag att men, jag testar och kör. Jag får gå bakom tornet ett halvår så att han får skola in mig här. Och det är jag jätteglad för att jag liksom tog. Jag fick det halvåret där. Det är en del av sättet.
Så du var ju spelare, men du var inte sugen på att vara spelande sportchef då?
Nej, det blir inte riktigt seriöst. Kanske när man är i division 2, men inte liksom på den här nivån.
Ja, man hinner inte med det.
Nej.
Men det här var inget... Är det här något du har haft i bakhuvudet? Jag menar, ofta brukar man börja tänka på nästa steg i slutet av karriären, eller?
Nej, ingenting egentligen. Alltså att jag vill hålla på med hockey. Jag älskar ju hockey, så att det vill jag ju verkligen hålla på med. Men sportchef, det var väl ingenting. Liksom administration kanske inte min starka sida. Liksom hålla på med datorer. Jag är liksom mycket old school. Sådär. Ja. Men det är mycket system att sätta sig in i. Och liksom, det är många saker som man behöver liksom lära sig. Det halvåret var jättenyttigt för mig. Och så Tony var en bra...
Men jag har ju massor med frågor. En är ju, eftersom du själv var så extremt hockeysmart, student av spelet och så, hur mycket jobbar du nära tränarna och kan komma liksom vara ett bollplank till dem?
Ja, men det där är ju också något sånt här, jag skulle gärna vilja ha ännu mer där liksom, och hålla på och stötta och blöta så där. Men man måste också ha liksom lite ansvaret, måste också släppa det lite grann till tränarna. Även fast jag är där och bollar.
Karlunden, Ragnarsson.
Både Dan och Karl och Ragge. Mer eller mindre varje dag. Så att det är klart att man liksom pratar om det. Men jag lägger mig inte i för mycket. Liksom så, utan det gäller en bra balansgång där.
Almtuna är en fascinerande klubb på många sätt. I och med att det är Uppsala, Sveriges fjärde största stad. Så det finns ju ett stort underlag potentiellt sett. Men det har ni inte lyckats fånga som klubb. Till att börja med, liksom, när du tog dig an det här jobbet, vad är den stora utmaningen specifikt för Almtuna, skulle du säga?
Ja, men det är väl intresset och sen liksom hur stan har backat upp klubben. Alltså, det känns inte som att signalerna är väl inte att hockeyn är så jätteviktig i Uppsala utifrån liksom, vad vi har för faciliteter, vad vi har för förutsättningar egentligen för att ha en bra verksamhet. Det är väl det liksom som sticker ut till det negativa. Så tycker jag, nu har man ju tagit ett omtag. Tobias Persson har kommit in som ny klubbdirektör. Erfaren från Djurgården i 8 säsonger. Varit med och jobbat på Svenska Hockeyförbundet. Gjort ett fantastiskt arbete under sin korta tid. Varit i Sverige 6 månader. Va? Så att, gjort otroligt mycket bra jobb. Så att det tar ju ett tag liksom att vända saker till någonting bättre. Och liksom det här med publikintresset, svaga siffror där. Vi har svårt med det kommersiella, det vill säga vi har inte faciliteterna för att bedriva, liksom, få stora kassaflöden. Och det är pengarna i medlet för att kunna driva den här typen av verksamhet.
Nu pratar du lite om hur det har sett ut senaste åren, men ni har ju tagit en vision 2030. Jag läste på Hockey Sverige om en bra liksom, artikel om vart ni är på väg. Kan du berätta lite om det?
Ja, men där är återigen då, Tobbe är faktiskt gärna lite grann kring, vi jobbar väldigt nära varandra och liksom försöker hitta olika vägar för att liksom, hur ska vi få det här att lyfta och vad ska vi kunna liksom, intresset bygga det i. Och vi kommunicerar mycket, jättemycket på sociala medier, vi syns och vi hörs liksom så. Jag tror att det är rätt väg att gå utifrån samhället ser ut, mycket TikTok, Instagram, flöden. Sen har vi liksom, för att vi ska sticka ut någonstans också, så har vi Uppsala, fjärde största stan, Sveriges största lärosäte. Uppsala universitet har Tobias tagit kontakt med. Vi har samlat J18, J20 A-lag tillsammans och presenterat, eller vi universitet har kommit presenterat med både SLU och personer med olika roller på universitetet som har kommit och presenterat sig och varit väldigt ödmjuka och behjälpliga liksom att presentera mot spelare, för det är också som hockeyspelare, man är väldigt fokuserad in i sin karriär, men det går rätt fort tills karriären är slut. Så det är bra om man kan hitta någon form av, liksom, kan man studera lite grann på distans, kan man läsa någon kurs, och där har universitetet varit jätteödmjuka och välvilliga och liksom hjälpa
till. Ja, men vi har ju pratat mycket här om collegehockeyn och utmaningen att många spelare försvinner där dit i collegehockeyn och Sverige nu. Jag tänker ju så här lite, är det här er väg ni väljer nu? Att det här är Sveriges college-alternativ, att här kan man få spela och ändå få en utbildning?
Ja, du får kalla det vad du vill, men absolut. Jag tycker det är som ingen annan klubb i Sverige som har liksom tagit det här greppet, så kan vi hitta den här vägen och liksom, ja, men det här sticker ut för Almtuna. Och vi är behjälpliga liksom att, ja, men kom, vi hittar en lösning för dig. Vill du plugga på distans, eller halvfart, eller vill du liksom man kan lägga upp det mer individuellt, och då är det jättebra.
Och det, alltså det här älskar, vi ska kunna prata så mycket om det här, för det finns ju några som är exceptionella, de draftas i första rundan och man vet att de har en utstakad väg, och men för väldigt många hockeyspelare som håller på med världens häftigaste sport är det ju inte en rak väg till stjärnorna. Det är just att tänka på att ta en väg där man får en bra utbildning hockeymässigt av duktiga ledare som kan vägleda i den här komplexa sporten, men också att man kan utbilda sig, få en bra civil utbildning. En återkoppling bara till på 90-talet, Lars Osten Bergström som var tränare i Luleå, han skapat samarbete med Luleås högskola då, så jag och Thomas Berglund och några andra lagkompisar studera på 70% där. Och nu i efterhand, jag har tackat Osten för det. Vilken gåva att under 3 år få träffa människor utanför hockeyn, utbilda sig och förkovra sig, öka kunskaperna i någonting civilt och samtidigt ha mycket tid för att hålla på med hockeyn. För hockeyspelar, man är ju extremt fokuserad under några timmar per dag. Men sen finns det ju tid för att göra annat också. Så jag älskar den här satsningen ni gör.
Ja, nej, men att få stimulera sig på andra sätt tror jag. Liksom, du har hockeyn, du har lite, du känner en trygghet. För jag vet själv, när man kommer upp i åren, det är så här, vad ska jag göra efter? Jag har liksom inte tagit tag i det här. Och kan vi då utifrån egna erfarenheter och sen också utifrån att vi har ett, som jag sa, det största lärosätet i Sverige, dra nytta av de sakerna.
Men en utmaning som jag är nyfiken på med Almtuna Uppsala, det är det här med att vara en liten fisk i en stor damm. Vi pratar ofta i hockeyn om att okej, om du har en lite mindre ort, jag är från Övik liksom, okej, vad är utmaningen när det inte finns så mycket folk där? Men jag tycker sällan vi pratar om utmaningen när du är en av de större städerna i Sverige, där du har så mycket att tävla med. Jag menar, vi har sett några exempel om de, i modern tid. Linköping har lyckats göra den resan. Örebro,
Växjö,
lite mindre stad men fortfarande en klubb som också gjort en fin resa där. Hur ser du på den utmaningen så att säga, när det finns så mycket att tävla med?
Ja, nej, men jag tycker det är en rätt analys utifrån att det är bara att ta jämförelse Brynäs när de åker ur. Hela stan, det är ju liksom, det är sorg. Mm. Skulle liksom Almtuna åka ur, så Uppsala är en så stor stad så de klarar sig utan Almtuna. Alltså, med Gävle är Brynäs. Skellefteå, det är liksom Skellefteå AIK.
Det är
liksom,
Ängelholm, det är Rögle.
Ja, men det är så.
Och Leksand hockey.
Exakt. Så att på de här små orterna så är det det som driver liksom intresset i, man får dit liksom hotellgäster och restauranger, alltså det driver liksom någonstans stan. I Uppsala så är det egentligen skitsamma om man har ett lag i Allsvenskan eller SHL eller Division 1.
Så har det varit historiskt, men ni behöver ju jobba att det blir, och jag menar, för er kan man öka med 30-40% publiktillströmningen och med allt vad det genererar, och framförallt att det blir det här samarbetet med skolan, och det tror jag stenhårt på just det glappet. Många som kommer från att vara duktiga juniorspelare, de tar inte plats i SHL-lag utan de behöver ju gå en annan väg via Division 1 eller via Allsvenskan. Och där kan ju ni bli ett jättebra alternativ.
Ja, vi hoppas det. Sen tar det ju tid att liksom sätta saker. Både jag och Tobbe nya. Det är många nya i verksamheten. Som det tar ju ett tag att sätta liksom strukturer. Men vi har en idé, en vision. Jag tycker återigen, Tobbe har en fantastisk plan tillsammans med oss andra. Men han dirigerar och sätter ramar och regler. Så att jag tycker att det är något spännande på gång i Uppsala. Så att
vem håller i hockeygymnasiet där nu?
Hockeygymnasiet är Marcus Hjalmerud, rektor på hockeygymnasiet.
Yes.
Nu ska vi prata om din spelarkarriär också. Var lite nostalgiska tycker jag. Ja, okay. Och vi heter ju Godmorgon NHL. Du är draftad av Vancouver. Och jag har hört att Brian Burke en gång lastar upp ett kontrakt på bordet för dig som du sa nej till. Är det så här?
Ja, men det stämmer faktiskt.
Det är
så många år sedan, herregud. Men ja, det stämmer. Jag tackar nej till det för att jag kände, jag hade 3 dagar på mig att ta beslut. Vilket är fantastiskt.
När var det här? Hur gammal var du?
Ja, vad var jag? Jag gick 2005 va? 2004-2005 tror jag såg. Jag har precis varit i Almtuna Allsvenskan. En säsong, jag gjorde en helt okej säsong. Jag hade precis skrivit på för Djurgården. Och liksom inte slagit. Jag hade inte bevisat någonting egentligen på liksom seniornivå. Och så kom det här förslaget då. Jag kände liksom, jag hade 3 dagar på mig. Och jag kände liksom att nej. Där och då, jag var inte redo. Det är inte som idag. Då man blir utlånad någon säsong. Och de följer upp. Och de liksom kontrollerar. Och man får komma på camper. Och så. Det var lite annorlunda då. Det var 3 dagar. Kommer eller kommer inte. Och jag kände att nej, men jag är nog inte redo. Jag behöver spela hemma i Sverige först och visa. Är jag så pass bra så kommer jag spela NHL.
Vad fick du för reaktion på det då?
Nej, men de var inte nöjda kan man säga.
Tror du, alltså, Säg att du inte hade fått den förfrågan då och sen hade den kommit 2 år senare när du kände dig mer redo eller något sånt där. Alltså ska vi säga så här, tror att de blev långsura för det? Att det påverkade liksom att så här, ja, säg inte nej till oss.
Ja, det är ju säkert. Det vart väl liksom ingen bra stämning där. Utan, men hade jag som sagt fått frågan 2 år senare när jag hade spelat 2 år i Djurgården, då hade det kanske varit annorlunda. Men där, jag tycker att det var ganska klokt val. Jag hade ingenting där bort att göra.
Mm. Men senare i karriären, då, menar, du fick ju ett lyft. Du hade ju ett par fina säsonger i Modo till exempel. Där du var uppe i topp 3 i poängligan. Totalt sett i elitserien. Hur nära var det då?
Ja, men då kom jag faktiskt ihåg att jag hade lite snack med Uffe. Vi hade Uffe Samuelsson där som tränare. Och vi diskuterade och pratade lite grann. Han sa väl att han hörde att det fanns ett intresse. Men det kom inget konkret som jag liksom hade tagit ställning till där och då. Så att, men då kom det här med Schweiz och med Bern som jag flyttade till då. Så att det vart väldigt bra också. Men det är klart att det hade NHL dröm ju alla om och vill spela i. Men så vart det inte för mig.
Om jag ställer den här frågan till dig. Vilken tröja ser du dig i när du tänker tillbaka på din karriär? Så är en.
Oj, vad svårt. Får man dela den mitten Djurgården Brynäs?
Wow. Du är fri, gör vad du vill. Nej, jag, strunta i honom.
Ja, jag gör det. Men jag gör så. Bara rätt, ja. Rätt, alltså.
Vilken hade du så, Erik? Vilken tror jag ser du, Niklas?
När jag började jobba 14-15 på Viaplay, då dels hade jag det här... Du var med i landslaget och då hade ni vunnit VM-guld 2030. Så jag ser ju dig i Tre Kronor-tröjan. Jag tyckte det var så mäktigt att ni vann där i Globen och... Jag vill nästan, det kanske inte är i körschemat ännu, men...
Vi kommer dit sen,
men på något sätt så känner jag just... Det var så mäktigt att vända det, hur tufft det var där, att ni kunde vinna. Men sen är du ju en sån där som har varit i så många lag. Vi har pratat
inga bra signaler.
Jo, så många lag. En del som har varit i många lag, känner man, oj, fan, det kanske inte var så uppskattad lagkompis alltid. Men de jag har pratat med så var du en väldigt uppskattad lagkompis. Så att jag skulle dela det mellan Djurgården, Brynäs och Rapperswil. Eftersom du var lagpolare med Micke där.
Ja. Mm. Om jag ställer en fråga, du var ju med 2010 i Djurgården då, finalen då. Ja. Och sen var det ju, som jag var inne på med kvalfinalen här också. Liksom att få vara med och vinna ett sånt ögonblick i en klubb som Djurgården. Hur mycket grämer det när man är så nära att få vara med en sån historisk?
Ja, men det är ju fruktansvärt.
Ja.
Det är liksom den stämning som det är i slutspel. Ja, men Djurgårdspubliken är ju helt magisk. Det kan man liksom inte sticka under stolen med. Även om man är Rögle-supporter eller HV så ser man i alla fall att det är bra tryck på läktarna. Djurgårdssupporten ställer upp fantastiskt. Så att liksom inte kunna få bara ge den till liksom supporterfansen är ju surt. Alltså det är riktigt tufft. 2 stycken sådana HV-finalserien 2010, det var liksom, jag tror det var 5 matcher till sadden. Stefan Lee var ju helt otrolig mål. Ja. Han liksom, outstanding. Även fast vi hade Gustav Westlund som gjorde jättebra också. Så svar på din fråga, långt svar, men det var tufft att inte få vinna där.
Om du måste välja en match på Hovet, vilket är det bästa tryck du upplevt?
Man får inte välja Globen också.
Ja, jo, det får du göra. Men med Djurgården?
Ja, med Djurgården. Ja, men finalserien där, det var ju fullt varenda match. Mm. Och jag tror hela slutspelet där, vi var ju inte heller så förhandstippade. Vi var ganska liksom lågt tippade. Så där. Vi tog oss till final, var ju liksom wow. Mm. Så att, det var ju en härlig liksom, vår. Så där. Och varenda match var ju fullsatt. Så det är svårt att välja ut en där. Det var ju, varenda match var ju packat.
Som Erik var inne på, då har jag varit runt i många klubbar och när man har pratat med dina kollegor genom åren så har du varit väldigt uppskattad lagkompis. Så vi har ju tänkt att du ska få själv utse dina roligaste lagkompisar som du har spelat med. Har du 3 stycken liksom som står ut?
Den första som kommer upp i min skalle, det är faktiskt Anders Eriksson, även kallad Ante Köng. Spelar med Modo. Alltså fantastisk lagkamrat och helt otroligt rolig energi och det var liksom alltid bjöd på sig själv. Alltså det var roligt att komma i mitten av november, det var lika roligt att komma liksom, alltså när det är mörkt utan det är ljust utan man vet att man får träffa Anders Eriksson. Alltså. Ja. Sen har du ju Fimpen, spelade med Djurgården under 4 år.
Storfimpen?
Ja, precis. Storfimpen ska jag säga. Christian Fimpen, det är precis. Också en sån där som man liksom glädjespridare. Ruskigt viktigt att ha ett lag som den här spelaren som bara sätter stämningen. Liksom.
Du är inte förvånad att se hans karriär efter hockeyn här? Fimpen kan
nej, absolut inte. Det där visste man ju vad det skulle bära. Men de två sticker väl ut. Om jag ska inte, då får jag tänka till länge. Så mycket tid har vi inte.
Nej, vi nöjer oss med de två. Ja. Ante Eriksson är oväntat.
Ja.
Men Ante, han vann ju Stanley Cup med Detroit och alltså otrolig. Jag visste inte att han var en sån liksom spjuver och glädjespridare.
Jo. Han kanske inte
sticker ut så mycket. Det ser man ju inte på isen.
Nej, där är han lite låg.
Ja. Men han hade den här Nalle Björns. Jag träffade honom faktiskt bara om året. Han jobbar med ungdomshockey i Florida. Mm. Så var dit och träffade honom på rinken där och den här enorma liksom Nalle Björns varma känslan liksom. Jag kan ändå förstå vad du menar. Det var förmodligen alltid kul att komma till rinken med honom.
Ja. Ja, men många härliga och roliga minnen när man fick träffa.
Han ser ju mysig ut nu, lite som Ernst Kirchsteiger, lite julmys.
Ja, han har fått ett härligt skägg.
Ja.
Ja, det är fina. Okej, ska vi ta och prata om det här guldet nu då?
Ja, 2013. Jag var lite för het på gröten, men vilken resa ni hade alltså i Globen 2013. Från att vara uträknade till, berätta om den.
Ja, det är där vi vill börja för att nu är det ju VM på hemmaplan som kommer i vår och man glömmer bort att det är en väldigt speciell utmaning som kommer och man ska ju sätta förutsättningarna här nu att det här var ju en trupp året efter VM 2012 som också var på hemmaplan. Då var finalspelet i Finland men gruppspelet var ju hemmaplan. Det kom väldigt många NHL-spelare.
Resultatet
blev inte alls vad man hoppades. Och det var ju svårt att locka spelare. Innan Sedinen och Edler kom så var det bara 6 NHL-svenskar och två var målvakter. Så att det var ju, är det rättvist att säga att det ändå var ett ganska nedskrivet lag?
Ja, men utifrån historiken där året innan när man har ett otroligt bra lag ska ju sägas. Man åker ut mot tjeckerna i kvarten tror jag va? Mm. Och det var ju en besvikelse. Och laget blir kritiserat och så vidare. Och sen kommer det då till VM 2013 där, ja, men där vi egentligen har kanske ett Eurohockey-tour-lag lite mer eller mindre. Med några stycken liksom kryddor i det. Och där, jag vet inte filosofin från ledarstaben där, men jag tror att de ville bygga en grupp över tid, det vill säga den säsongen, jobba med den gruppen och sen liksom, ja, med kryddor som de mycket väl gjorde sen till slut också. Men under resans gång här så var det ju, vi hade några tuffa matcher, jag tror vi spelade jämt mot Vitryssland och det var någon så här Slovakien, Slovenien. Och det var ju inte några positiva rubriker någonstans och hemma-VM och mycket folk på läktaren men kunde inte leverera. Och sen så kommer ju
frälsarna,
genierna från Övik. Yes.
Men alltså om vi stannar där. Jag var ju med och bevakade den här tiden, jobbade för Expressen då. Och vi gjorde ett dokument om det här. Och jag plockar ut några citat här som folk så efteråt. Bland annat så Per Pettersson som var med som en talcoach. Vi kände oss som fienden när vi gick in på isen i Globen i vår egen arena. Det måste jag erkänna. Det var inte kul att höra gap och skrik. Och en annan spelare som fick vara anonym sa: jag är helt säker på att ingen i det här laget tror att vi skulle göra VM-guld. Och det här är alltså under inledningen av turneringen, innan Sedinarna kom och allt sånt här. Minst, tror jag, var det så här tufft? Liksom?
Ja, men det var det ju. Och sen när det är VM, hemmaplan, mycket bevakning, förväntningarna är skyhöga, dåliga prestationer. Jag tror vi förlorade mot Schweiz i första matchen, om jag inte missminner mig, eller oavgjort kanske. Ingen bra start på turneringen där. Dålig prestation mot Norge för att lyckas ändå vinna på något sätt. Så att vi spelar ju inte bra och ska förmodligen ha välförtjänt kritik då. Men
hur var det när bröderna kom in? Det gick ju rykten om att ni, de skötte taktiken. Så här ska vi spela. Och hur var det från insidan?
Det är väl ingenting jag minns att de skötte taktiken. Det var väl mer att de fick
någonstans,
ja men lite så, och fan, nu har ni läge här och det är er show liksom. Ja, kom in och styr upp, ni får spela hur mycket ni vill ungefär. Det var, nu vet jag inte om det kommunicerades, men det var lite så, ni kom in och lira hur mycket ni vill. Mm. Och när de kom in så, det är det bästa jag sett. På att hålla puck på liksom, apropå att spela i sitt eget tempo, där har vi två stycken
ja, till som
är fantastiskt skickliga på just den delen. Och passningsspelet, Lengsarger och ja, men de hade strategier, de sitter liksom och kollade att med datorn i pauserna, gick igenom, kollade vilka liksom brister har motståndarna, visade då som ett powerplay, kolla här, tänk på det här, gör så, jättebra coachar där. Mm. Så att, häftigt att få spela en turnering med dem.
Ja, det kommer jag ihåg när man bevakar det här. Jag har ett jätteroligt citat av Pudding som sa att det var som två utomjordingar och att det var som en C-vitaminboost. Det sa han i samma mening faktiskt.
Materialförvaltare, legendariska.
Precis. Ja. Precis, men och att de också hade ett möte där på Scandic och ville bara sätta tonen för laget. Mm. Liksom. Nu är det ju en lagsport och man behöver ju allihop. Liksom. Men hur viktiga är de här spetsspelarna om man vill gå hela vägen i en sån här turnering?
Nej, men det är ju en förutsättning för att ska vinna. Du måste ha några stycken spelare som är så där pass bra, som sticker ut och ja, men mer eller mindre vinner turneringen mot Sverige.
Det som jag också kom ihåg när vi gjorde det här dokumentet och pratade med många spel efteråt, och då var ju, mycket av det här var ju off the record, man kunde berätta lite saker lite friare. Mm. Det var hur sjukt många skador. Alltså här läser jag trasig menisk på EMT:n. Dick Axelsson hade en jobbig höft. Jim Eriksson fick lira med brutet revben. Niklas Persson tar sprutor och så vidare. Fler och fler spelare liksom. Det tror inte jag man tänker på utsidan, att det här är väldigt sent på året, att det kostar mycket fysiskt.
Ja, exakt så är det ju. Man kommer ofta från långa slutspel, en lång grundserie först, långa slutspel. Det är klart att du spelar med skavanker. Sen de här är ju kanske sticker ut, brutet revben, inte så här jätteroligt att spela med en trasig meniskel, ja, men etc. etc. Men samtidigt har spelat hemma-VM, fullsatt Globen. Solen skiner ute, värmen har kommit lite grann i en härlig miljö. Så att det är klart att det biter ihop lite extra, men det är imponerande. Och man behöver de här spelarna som faktiskt också visar vägen med och liksom inte viker ner sig, så att säga.
Det slår mig nu att Landeskog var med och vann 2013.
Yes. Landeskog, Lo Eriksson var med.
Och Landeskogs sista match, kommer ni ihåg den, när han gör den här skottäckningen Colorado, eller senaste match ska vi säga, när de vinner Stanley Cup, men då spelar han ju också skadad. Mm. Och han har ju inte spelat sedan dess. På tal om att göra det extra, extra, extra för att vinna den ultimata liksom mästerskapet.
Nu tänker jag gissa en sak här. Jag tänker gissa att din favoritmatch i karriären är kvartsfinalen mot Kanada VM 2013.
Ja, det är väl en ganska bra analys. Ja, men det är ett häftigt ögonblick så där, absolut.
Och det är då straffsegern i Fredrik Petterssons
slagga
som alla minns, men också två Niklas Danielsson bomber från blålinjen i powerplay som leder fram till den här förlängningen. Det var ju 2-2 efter ordinarie tid. Mm. Och touch på Lure Eriksson där på den andra, men hur minns du den matchen?
Ja, det är, för det första så har ju, jag vet inte, det känns som att det var nästan finalen någonstans. För Kanada har ju ett ganska bra lag och ställer på ben där. Så att vi, jag kommer ihåg att kvartsfinal igen, liksom, vi, inte åka ur i kvarten igen, utan en bra prestation, en lagprestation som Enroth i mål var ju enastående. Och vi, ja, men vi, jag tror vi ligger under i matchen. Vi hittar en väg att komma tillbaka under powerplay där, och som sagt. Och att ta det till sadden, ta det förlängning, ta det till straffar, och Fredde väljer att gå in och skjuta ett slagskott som är helt ofattbart. Men han gör mål.
Flugan.
Ja, exakt. Nej, men det var en härlig känsla. Jag tycker att det gav ju laget en otrolig boost att få vinna mot Kanada, liksom, som var kanske lite förhandsfavoriter. Ryssarna kanske också var där uppe och nosade på favoritskapet. Men att slå ut Kanada där, det gav oss en riktig, apropå C-vitamin boost.
Mm. Och de här två målen under tid kommer alltså i powerplay som du direkt inblandade i. Hur minns du den matchen rent individuellt? Det viktiga är ju såklart seger, men rent individuellt?
Nej, det är så länge sedan. Jag minns inte så här situationer, förutom att jag minns målen. Så ser man ju bildet när man tittar tillbaka. Så där. Men i matchen i sig, det är en tuff match. Jag kommer inte ihåg detaljer så där, men att det är en bra hockeymatch. Tight, jämn. Ett Kanada som är, de är inte nöjda att åka ur kvartsfinalen, om man säger så, utan de kämpar lite. Vi åker på ett matchstraff, ska också tilläggas. Edler blir ju faktiskt,
just ja,
han sänker ju, jag tror att det är
Eric Stål,
exakt. En full bentackling var det där, så att han fick ju matchstraff, klarar av den. Jag tror att de gör, om jag inte missminner, vi gör av med ett mål i det powerplayet. Mm. Och sen är Edler borta resten av säsongen, eller resten av turneringen.
Jo, just det.
Liksom en av våra,
men det var ju det du sa, den moraliska finalen, när ni gick över där, vann på straffar, sen så surfar ni ju hela vägen, slog Schweiz i finalen sen då. Ja.
Men nu, det är ju väldigt få som får uppleva att dunka in en slagga på Kanada i liksom en VM-slutspelsmatch på hemmaplan. Försök att sätta ord på den känslan.
Nej, jag vet inte. Det är svårt att förklara sådär. Men, jag vet inte. Det är klart att det är alltid roligt att göra mål. Sen är vissa mål är ju mer speciella än andra, och det här är väl ett sånt.
Men alltså, det finns ju att säga att när förberedelser möter möjligheter, då kan magi skapas. Jag menar, hur många tusen skott har inte du skjutit för att vara redo för den stunden, ett kokande Globen. Du får pucken och det bara smäller. Alltså, och han är lite fetisch för slagskott. Det är därför han tar
upp. Ja, men det är trevligt.
Ja, det skjuts för lite slagskott.
Ja, exakt. Det har en plats i hockeyn fortfarande. Ja. Om man ska summera det här, som du säger, det kanske var den moraliska finalen mot Kanada i kvarten. Ni vinner ju komfortabelt mot Schweiz i finalen. men säkra det här guldet som nu en ny generation har möjlighet att göra, uppleva ett VM-guld på hemmaplan. Att få göra det, vinna på hemmaplan, fullsatt Globen och alla de bitarna, liksom. Hur är den upplevelsen?
Det är också svårt att beskriva. Jag tror att alltså, VM-guld och vinna det överhuvudtaget är stort, men att få göra det på hemmaplan med den liksom, publiken och sen också firandet efteråt. Och, det är,
ja. Var firar ni?
Det är så länge sedan här.
Det är svåra frågor.
Men jag tror att vi hade någon Café Opera, tror jag, direkt efter. Det är lite synd att finalen alltid på söndagar.
Mm.
Så att, men vi tog oss i alla fall ner på Café Opera. Det var en någon liten skål där nere. Sen var det väl hem och till hotellet. Vi bodde här nere på Scandic Central Park, tror jag heter. Och sen var det väl, vi höll väl på i 2-3 dagar, tror jag. Och sen var det ju med att träffa kungafamiljen och sen
firandet
i inte Rosåsparken, utan det är Kungsträdgården.
Yes.
Också häftigt ju, fullt, jag vet inte hur mycket folk var, men även en cool upplevelse. Jag önskar att laget här nu till våren får vara med om samma sak.
Och ett annat lag som har chans att jaga medaljer är ju såklart juniorkronorna. Det börjar dra ihop sig för JVM i Kanada.
Det är rätt häftigt att snacka junior-VM i ishockey.
Svensk juniorhockey har ju varit väldigt duktig.
Hur anmärkningsvärt är det att ta steget från junior-VM till världens bästa liga NHL?
Det är ju spelare som gör det.
Jag känner ändå stolthet, alltså vilken moral.
Det är dags att föds nya hockeyhjältar i Sverige.
Det var! Det blir en perfekt lyftning!
Kom igen då för Sverige!
Den här andra dagen, det ska ut på julvilan, det är full fart nu.
Det är ett fenomen också. Jag tycker statusen har höjts oerhört på junior-VM.
Fantastiska bilder och många namn man känner igen som har gått vidare till väldigt fina karriärer som gjort avtryck i VM. Så vi bollar väl upp den sådär. Vilka tycker ni är spelarna att hålla koll på i den här turneringen? Ni får väl en var och Erik kan få börja. Vem kittlar?
Ja, alltså det är ju, om jag tar en back då, Sandin Pellikka. Som gör sitt tredje junior-VM. Axel från Malmberget som dominerar i SHL i Skellefteå och kommer ju vara den viktigaste spelaren. Målvakten är ju alltid viktiga, Gidlöf och Thelin, de kommer ju tampa som första spaden, men Sandin Pellikka, Lindstein och Villander, de var ju med i det här kokande Skandinavien där det blev silver. Men ska jag ta ut en så är det Sandin Pellikka, han blir ju superviktig och då kan ju du ta Unge Sörum då, Niklas.
Nej, jag skulle säga om man kollar på forwards tycker jag och Viktor Eklund sticker ut någonstans, tycker jag gör det jättebra i Djurgården. Kanske lite upp och ner i sina prestationer på A-lagsnivå än så länge, men har ju spelat med en härlig inställning, härlig energi. Kan avgöra matcher, han sticker i näsan och spelar lite kaxigt sådär. Jag gillar. Och sen min gamla vapendragare också, Christian Fimpen Eklundskrav där.
Han är ju en joker, Viktor Eklund. Han är ju underårig.
Ja.
Men just att de får lös Unge Sörum, Wahlberg också. Mm. Återvändare som kommer bli sjukt viktiga som liksom kärnor och sen då den här joken. Det kanske blir det Viktor Eklund som skjuter Sverige till guld till slut. Det är ju inte omöjligt, men Sverige har bra möjligheter att ta medalj, kanske gå hela vägen. USA, de har 10 återvändare som tog guldet i Skandinavien, så de är stora favoriter. Kanada där bakom och sen är det juniorkronorna.
Och det som är intressant nu, det är ju att, det är du inne på Erik, det här med att medalj är ju egentligen, jag ska inte säga en förväntan, men det är en rimlig målsättning varje år för juniorkronorna. Det där har ju förändrats om man ska vara ärlig, Niklas, en din tid. Du har ju själv gjort ett JVM 03-04 då det var kvalspel för att hänga kvar, inte för att slåss om medaljer. Var stod svensk juniorhockey på den tiden, skulle jag säga?
Det är klart att de här grabbarna som håller på nu är betydligt, har kommit längre fram, känns det, om de spelar i, många av de här spelar i Allsvenskan eller SHL. På vår tid var det inte så många, jag tror vi var 3-4 stycken som huserade i SHL, eller i elitserien kanske jag hette på den tiden till och med. Men sen en helt annan bevakning i...
Ja, det var inte alltså, TV runt, då?
Nej, jag vet inte. jag vet inte hur det var väl notis i tidningen ungefär. Mm. Nu är det ju ett helt annat liksom. Ja, det är ju jätteroligt att det är så. De senaste 10 åren har ju varit fantastiska på det sättet att man har verkligen hypat turneringen och ja, det är kul.
Men vad tror du är den enskilt största anledningen till att vi ändå som nation har gått framåt så mycket på juniorsidan och liksom konsekvent har ändå topp 4 placeringar i den här turneringen?
Jag kan väl inte exakt historiken, men det var väl någonstans att Tommy Boset klev in och styrde upp verksamheten med russinläger och liksom satt med pinpointa lite grann. Vad är det vi behöver fokusera på? Vad behöver vi öka träningsmängden i? Hur ska vi jobba? Så att jag tror den strukturen ledde till de här framgångarna.
Precis, det var ju därefter millennieskiftet där runt 02, den här stora juniorutredningen. Att, vad innebär det att tävla och alltså steppa upp verksamheten på alla fronter? Och sen har det ju skördats frukt och sen är det ju ändå, vi ska ju veta, Ryssland är ju inte med såklart med all rätt efter anfallskriget här i Ukraina som bara fortsätter. Men just när de inte är med, då är det ju en förväntansbild på att man ska ta medalj. Men sen såklart så vill man ju gå hela vägen, men för att gå hela vägen i ett junior-VM, det är ju, då krävs det ju något extra, framför allt när det är på liten ring borta i Nordamerika. Då har det bara skett en gång för Sverige och det var ju i Calgary när Mika Zibanejad avgjorde det 2012.
Men man är ju svag för nostalgi. Man kollar den här turneringen 03-04. Framförallt Robban Nilsson, bästa svensk poängplockare. Otroligt bra på den tiden.
Louis?
Jag har bara bäst där. Ja. Crosby, Malkin och Ovechkin var också med här i samma JVM. Vad står ut när du tänker tillbaka på den här turneringen?
Ja, men det, just de där, det var ju ganska många bra spelare, för det visste man ju kanske inte då att de skulle bli liksom superstjärnor. Man hade sina aningar, naturligtvis på Ovechkin och på Malkin var med. Och, som sagt, Crosby var ju 3 år yngre, jag födde 87, våra ålderskull var 84, så att han var det med tre år för tidigt. Marc-André Fleury, Kanada också. Jag vet inte, men det var ju många bra spelare i alla fall som var med i den här turneringen. Men återigen, ingen vidare liksom. Ja, i Kanada förmodligen sände de ganska hypat, men i Sverige så var det liksom inte någon mer än en vanlig turnering.
Men nu var de att möta dem? Alltså, det måste ju ändå ha varit speciellt.
Ja, nej men de, det var ju, nu, det här är ju ännu längre tid tillbaka så det är klart att man
minnet är inte.
Nu blir det jobbigt. Men nej men de var ju bra redan då. Det hade en tillspelare som hette Nikolaj Sherdev som en ryss som var ruskigt bra också. Spelade några år i Rangers och i Columbus, men han var kanske ännu bättre än Ovechkin och Malkin då.
Dålig inställning. Det finns ju ett klassiskt charity doesn't do rebounds. Har du hört det citatet?
Nej.
Som man sa när han var i Columbus.
Vadå?
Charity doesn't do rebounds. Inga returer för honom. Han gör snygga mål eller inga.
Jaha, okej, jag fattar.
Så att det kanske inte lirar på i världens bästa liga. Vi ska rast gå vidare och prata om lite grann om en kille som har spelat JVM och numera spelar i Vancouver. Nils Höglander, som en gång i tiden också bodde på samma gata som Erik Granqvist.
Jag tror mest det är att försöka få upp pucken här på högkant. Sen blir det som att dra emot dig. Sådär, ja.
Ibland är det svårt för en Picasso att förklara hur han gör sina målningar.
Ja.
Men du trycker ner.
Försöka trycka ner sådär i alla fall. Och få upp den på högkant.
Och sen drar du med dig och
sen
runt.
Drar emot så, ja.
Ja, alltså jag väntar på att Tobias Karlsson skulle kommentera det där då, när det hände, men det är ju kära minnen. Alltså, Nils Högland blir speciellt, han är ju Vancouver nu, men att han var en sån som älskade hockey på gatan, lite som när vi växte upp. Så när min grabb Jonathan och hans polare var ute och lirade, då kom han spontant och ville vara med. Och då var ju han liksom juniorstjärna i Rögle och skulle spela junior-VM. Så det var därför reportage innan junior-VM då så där Höglander var en av de viktiga spelarna, gjorde det här Zorro-målet på Finland och de tog brons i den turneringen. Men just att stimulera den här spontana idrotten, oavsett om det är hockey på gatan eller man spelar tennis, pingis, det är så viktigt med aktivitet. Och det pratar vi ju ofta om. Ska man ge sig själv chansen att bli bra, till och med kanske få ha hockey som jobb, då behöver man ju vara väldigt, väldigt aktiv. Lämna tv-spelet eller mobilen och gör någonting annat några timmar per dag.
Nils är ju nu i Vancouver. Och det har ju varit lite trade-surr runt honom. Han har hamnat lite i frysboxen hos Rick Tocchet. Vi såg ju ganska komiska bilder här om veckan när han var på väg in på isen och blev tillbaka kallad. Och, ja, han var lite jättetaggad över det här. Nils, tillbaka. Och så kommer sucken där.
Nej, precis. Och kort koppel har han fått av Tocchet och Höglander. Han är ju, nu var han tillbaka i andra kedjan i natt med JT Miller och de vann. JT Miller gjorde 2 poäng och så nu kanske han är inne i värmen igen hos Tocchet. Men lite så här, var det i fjärde kedjan, var det bänkad och har ju, jag tror att en sån kille som Höglander skulle må otroligt bra i en annan miljö, för att han är ju, ja, han är en artist och liksom kan göra de här spektakulära målen, men han är ju också en väldigt hårt jobbande spelare som kan spela in checking line och göra det bra också. Så vi kanske ska prata lite tänkbara övergångar, men...
Det ska vi göra. Mm. Men Niklas ska få berätta först. I Höglanders fall är det ju framförallt att de inte är riktigt nöjda med defensiven. När man kommer upp som ung spelare som är van att göra mål och sånt där, så känns det som att många, nu gissar kanske även du, ibland har fått tränare som har varit lite missnöjda med den defensiva biten. Hur hanterar man det på bäst sätt?
Ja, och det där är ju tufft som ung spelare om man är van att producera och det är det som man är där för, kan man tycka. Tränaren har liksom en annan roll, det vill säga vi ska vinna matcher och vi kan inte ha dina fuskande beteenden i försvarsspelet, så vi måste börja där. Men då återigen så är det ju som tränars roll att kommunicera det då. Ja, men det här måste du göra först. Poängen är inte lika viktiga. Har man den kommunikationen och spelaren fortfarande inte gör det, då kanske det blir ett problem. Men jag tror att, nu vet inte jag hur kommunikationen är i det här fallet, men signalerna utifrån hans Tockets ansikts uttryck där när han skulle in var väl inte så här, oj, det här är bra för Höglander, kunde man ju tydligt se. Men just att kommunikationen där, att du måste, defensiven måste du sköta först, sen får andra komma. Så att han börjar i den änden, sen kommer andra komma liksom per automatik, tror jag. Men just det här, som det dagliga, ligga skottlinje, få ut puckar.
Det beskriver du otroligt bra. Jag har ju själv jobbat som coach i 15 år och hört huvudtränare. Man har ju ofta den här utmaningen, men att man hämtar självförtroende även som spelare utifrån att man gör de här sakerna inom ramarna i spelet utan puck. Och sen kan man låta sin genialitet lysa i spelet med puck i rätt lägen. Mm. Men det är det som lärdomen, jag menar Höglander, han hade en period här i fjol i Vancouver där han fick jättemycket beröm för sitt jobb utan puck och att han bidrog till laget och sådär. Men sen så, ja, då åker han upp i hierarkin och kan spela i andra kedjan, men sen åker han ner igen. Så att det var en liten hiss upp och ner för den här artisten från Bockträsk.
Precis, och han är ju en svensk som det snackas med vad det gäller trader. Och Erik, du har fått plocka fram 3 svenskar som du tror skulle kunna flytta den här säsongen. Vilka namn blev det?
Ja, men jag har några intressanta namn, alltså svenskar som har gjort det extremt bra. I det här fallet Rasmus Andersson i Calgary. Han tror jag skulle kunna göra ett lag som New York Rangers till exempel. Hans pappa Peter spelar ju i Rangers på början på 90-talet, 2 säsonger. Skicklig back också, med Rasmus med sin rivighet. Rangers har tradat bort Trouba nu till Anaheim. Så med Andersson i laget, då skulle Rangers bli en utmanare. Så att jag hoppas för hans skull. Jag träffade hans mamma Marita också, för hon var lagledare för TV-pucken för Skåne i somras. Där grabben var med. Och hon sa att det var flera lag som var liksom intresserade av Rasmus tjänster. Så det är en potentiell trade att vi får se honom i till exempel Rangers. Sen har du då Marcus Pettersson i Pittsburgh. Pittsburgh, ja, de är på gränsen, går de till slutspel eller inte. Men Marcus Pettersson skulle förstärka vilken Stanley Cup-utmanare som helst i ett andra backpar. Väldigt skrisk och skicklig. Kan också vara tuff när det behövs. Och sen har du Gustav Nyqvist, Nashville. Tyvärr, det är ju sorgebarnet i NHL den här säsongen. De har inte fått att lyfta med Stamkos och Marcius och Shea, de här nya spelarna. Men Gustav Nyqvist, han är ju som en schweizisk fickkniv. Du kan använda honom liksom var som helst i line-upen. Skulle också förstärka ett lag som gör anspråk på att vinna Stanley Cup. Så där har du 3. Har du någon annan, Jonta?
Nej, jag tycker det här var en strålande sammanfattning. Så jag tycker att vi istället ska fokusera på att det faktiskt inte bara är Lucia. Då. Det är också fredag den 13 och vi ska prata lite vidskeplighet. Oj. Och då ska vi först ta och lyssna på ett par NHL-svenskar som berättar om sina rutiner på matchdag.
Nej, men jag är ganska strikt med de här vanorna. Och det, jag gillar att sätta mig själv i positioner som jag skapar en skapar en trygghet för mig själv, att just den här själva situationen är känd och att det inte blir allt för mycket att jag håller på och mixrör det, utan jag gillar att hålla mig till samma rutiner varje dag.
Jag har lite så, brukar skriva ner lite typ, har lite så mindset-grejer, att jag liksom kommer in i bra mindset, lite saker som jag vill fokusera på för att kunna spela mitt spel. Alltså jag vet ju i grund och botten vad som gör mig till den spelare jag är för att kunna ha min bästa match. Så jag brukar visualisera lite liksom hur jag vill se mig själv på isen, vilka ytor så jag vill attackera och försöka attackera mitten. Och
sen är jag inte alls för mycket för det här med musik och det, utan jag låter ofta lagets DJ styra musik. Men de är ganska superstitious också, så under en matchdag så är det ungefär samma låtar som spelas ungefär innan warm-up. För det, så det hör väl till lite för mig också, när jag hör vissa låtar så taggar man igång lite extra. Så det har vi lite med det också, lite olika låtar.
Jag vet att när jag är bra skridskoåkare så att bryta mycket situationer och försöker liksom visualisera lite sådana grejer och sen så spela bara lite musik som jag blir glad av. Jag har några playlists som jag spelar sen när jag varmar upp och så på hallen, som är lite så lite hus country musik typ, lite så gott glatt musik som man får lite pump men ändå leende på läpparna.
Definitivt rutinen när det kommer till hur jag tejpar klubban, när jag hoppar i kallbad, när jag får min treatment, när de shaker upp mina ben lite och lite sådär. Så det finns definitivt rutiner som hölls.
Jesper Bratt och Hampus Lindholm har en hel del grejer för sig, och jag gissar att Niklas Danielsson också hade lite grejer för sig.
Ja, men det kan man väl sitta här och säga att man inte hade. Det är, så var det ju.
Vilka rutiner var viktigast för dig?
Det här med att knyta på sig vänskridskor först och benskydd hit och dit, absolut, det höll jag också faktiskt på med. Sen vill jag alltid göra samma sak i matchdag, det vill säga jag vill ta min promenad, jag vill göra min stretch, jag vill liksom sova min en och en halv timme. Så att jag vill att, men det är nog baserat mer på trygghet, det vill säga man vill hitta en skön känsla. Alltså varje matchdag så ska man veta att det är match, liksom. man gör de här grejerna. Så att jag tror att det är en trygghetskänsla mer att man, inte att man liksom, oj nu satte jag på mig vänskridskor, nu gjorde jag 2 mål förra matchen. Måste göra det här igen, utan mer.
Du är liksom inte på Sidney Crosby-nivå. Han är väl den mest mytomspunna vad det gäller vidskeplighet i hockeyvärlden.
Jo, han är det. Han är skrockfull, värre än Niklas Ide som också är skrockfull, vår kära kollega. Men Crosby, han till exempel, han har ju sina, står där i McDonalds-M-et och kör sina dragningar och värmer upp händerna och tekniken, klubba och puck inför varje match. Och vi har ju några svenskar också. Henrik Lundqvist hade ju sina minutiösa ritualer, och det är ju för att förbereda både kroppen och huvudet på att nu är det dags att prestera. Och som du säger, Niklas, det är ju, skapar ju också en trygghet och förhoppningsvis ett tillstånd som är optimalt för att man ska kunna leverera.
Ja, det är trevligt med rutiner denna fredag den 13. Vi börjar närma oss helg också. Vi har NHL Saturday Sunday och det är Chicago gånger 2 den här helgen som är våra tidiga matcher. På söndag ska jag och Mattias Nordström göra Chicago Islanders, så ska Notan få ta lite koll på försvarsspelet, tänkte jag. Han brukar gilla att kolla försvarsspel, Anders Aronsson. Och sen ska du och Erik köra Rangers mot Kings på lördag.
Ja, och det blir en riktigt häftig match. Mika Zibanejad mot Adrian Kempe då, om vi tar 2 svenskar som ska spela Four Nations. Rangers som är verkligen behov att sätta ihop en vinstsvit för att börja ta sig uppåt och säkra en slutspelsplats. Så det är mycket att se fram emot. Men jag skulle vilja hälsa alla våra kära tittare också.
Ja, du får hälsa vad du vill.
För det är ju fredag den 13, så nu är det dags. Jag önskar alla en glad Lucia och en riktigt god jul. Och sen ses vi 26 december, junior-VM. Det är dags att jaga nya guld.
Du har ingen köttyxa med dig eller något sånt där?
Nej.
Bara masken.
Jag är en snäll Jason. Och så tackar dig, Niklas. Underbart att
tack,
se oss.
Stort tack, Niklas. Lycka till med det.
Tack. Med Antuna.
Häng med. Helgens NHL-matcher. God morgon, NHL är tillbaka på måndag morgon. De är Douglas Murray och Mattias Nordström på varsin sida. Det kommer att vara läskigare än att ha Jason och de två enheterna bredvid sig. Stort tack för att du är med oss idag. Trevlig helg. Glad Lucia. Och inga svarta katter nu. Spotta över gatan när ni ser dem. Det är fredag den 13. Tack och hej!